Det här är ett sommarprat från Svenska Yle.
Solen gassar från en klarblå himmel och jag har satt mig under ett av de gamla äppelträden som står på gården. Thomas Ledinsko har sagt att jag sitter i skuggan och läser gårdagens blad. En bit in hittar jag en artikel som intresserar mig. Det handlar om mina hemtrakter, eller jag nästan i alla fall. Jag kommer från Karleby och artikeln handlar om Jakobstadsregionen. Det är en stor skillnad. Artikeln handlar om ett fenomen som är relativt nytt i Finland. En gräsrotsrörelse som är mot vaccin, alltså vaccinskeptiker. Jag läser med stort intresse om två helt olika sätt att se på hälsa. De som litar på den professionella sjukvården som baserar sig på forskning och medicinsk kunskap. Och sen har vi de som har anammat en helt annan syn på hälsa. Det är till exempel egna erfarenheter och vänners berättelser, alternativa vårdformer väger tungt. Jag känner hur det börjar pirra i mig. Det här är spännande. Jag läser om en förälder som utan att blinka säger vi vill leva enligt våra egna värderingar. Och en annan som tillägger här litar vi inte på Institutet för hälsa och välfärd. Den institutionen är ingen auktoritet för oss. Och jag tänker, vem vill nu inte leva enligt de egna värderingarna? Teolog och etikforskare som jag är. De här personernas värderingar handlar om en misstro mot medicinska myndigheter i allmänhet och vaccinrekommendationer i synnerhet. Jag är fascinerad. Och man brukar säga att fascinationen är forskarens första reaktion. Här under äppelträden inser jag plötsligt vad mitt nästa projekt ska handla om. Tänk att få djupdyka i mina gamla hemtrakters egenheter. Att få utforska människors grundläggande övertygelser och livsval. Och tänk att få ta reda på varför vi har så vitt skilda inställningar till hälsa. När vi alla egentligen strävar efter samma sak. Att vi och våra närmaste ska må så bra som möjligt. Vad beror det här egentligen på? Jag heter Mikael Lindfelt och i mitt sommarprat ska jag berätta för dig hur det är att vara forskare i en värld där fakta ofta likställs med åsikter och där missförstånd har blivit ett maktmedel. Redan nu kan jag avslöja att jag hatar åsikter. Och jag vet en hel del om hur den typiska vaccinkritikern i Finland är. Så, välkommen med. Jag älskar universitetet. Akademin är min vardag och mitt hem. Jag är prorektor vid Åbo Akademi, men min huvudsakliga specialisering är inom teologi. Sen några år tillbaka leder jag ett omtalat forskningsprojekt om attityder till vacciner. Men vad, liksom, teologi och vaccin? Teologi och hälsa? Hur hänger de här ihop? Som forskare har jag alltid dragits till de mänskliga smärtpunkterna i livet. De punkter som flammar till som passioner i en människas liv. Redan att jag är teolog säger en hel del. Religion, kyrka, Gud. De ämnena är sprängstoff också om vi nordbor lärt oss att ha en viss distans till religiösa frågor. Det är känsligt när både övertygelser och känslor står på spel. Det finns föreställningar om hur människor förväntas leva sina liv. Föreställningar om rätt och fel, om synd och skam. Ja, passioner som det smäller om det. Själv är jag uppvuxen i norra delen av Österbotten, i det svenskspråkiga bibelbältet. Som ung var jag en del av det konservativa sammanhanget, de tydliga lösningarnas sammanhang. Det enkla svaret på varför jag är teolog är min bakgrund. Det fanns inga alternativ för mig. Jag kunde i princip ha sökt mig till vilken utbildning som helst, men jag hade bara kryssat för ett alternativ, teologi, Åbo Akademi. Mina första studieår var lika mycket en chock som en rejäl tankeställare. Jag såg min religiösa bakgrund i ett helt nytt ljus. Jag hade vuxit upp innanför bibelbältets skyddsmurar. Det innebar många stängda rum och ett avstånd till världen utanför. men nu fick jag vara del av ett helt annat sammanhang. Jag gjorde en omvärdering under de här åren. Det var en personlig kamp eftersom jag behövde utmana allt som tidigare hade varit en självklarhet för mig. Jag slets mellan mina religiösa rötter, min spirande kunskapstörst och vetenskapen som lockade mig allt mer. Min plan hade varit att bli en kyrkans man. Det var den utstakade vägen, men nu insåg jag plötsligt att det kanske inte alls var den vägen jag skulle gå. På många sätt är det här smärtsamt också att tänka på. Det fanns människor som var besvikna på mig. Jag minns hur min stora förebild under ungdomen, en av prästerna i hemknutarna, jämförde studier i universitetsteologi med situationen att Finland skulle vara i krig med Ryssland och att vi skulle skicka våra soldater till Ryssland för att utbildas. Jag minns också ett samtal med mommo. Hon ringde mig eftersom hon hade hört att jag inte skulle bli präst. Hennes förvåning övergick ganska snabbt i besvikelse. Jag försökte förklara, berätta hur jag drogs till vetenskapen, men mina ord gick ändå inte fram. Hon hade tänkt att jag skulle bli präst, och punkt. Hon hade varit så stolt över det yrkesvalet, och vad skulle det nu egentligen bli av mig? Hon avslutade samtalet med orden, ja, den här besvikelsen kommer jag att ta med mig till graven. Och precis så blev det. Några år senare dog hon till följd av en trafikolycka och vi hann aldrig riktigt prata om varför jobbet som präst trots allt inte var någonting för mig. Idag är jag akademisk teolog och jag har självfallet ett intresse för religiöst liv, men jag söker mig också till andra forskningsområden. Jag är intresserad av existentiella dilemman, alltså vad det innebär att vara människa på djupet. Jag är lika intresserad av filosofi och idrott som kärlek och äktenskap. Ja, du hör, en salig blandning. Min forskning har rätt långt kommit att handla om ämnen som relaterar just till passioner. Och de senaste åren har jag ägnat mig åt två helt nya passioner. Kommunikation och hälsa. Jag är oerhört nyfiken på varför det är så svårt för människor att förstå varandra. Och varför hälsa har blivit det viktigaste värdet i människors liv. De här två frågorna blev också utgångspunkten för vårt projekt som djupdyker i attityder mot vacciner. Men när vi började 2016 hade ingen av oss en aning om att vaccin inom en ganska snar framtid skulle vara på allas läppar i och med coronapandemin. Vem ska jag lita på när jag själv inte riktigt vet? Den frågan får vi alla ta ställning till ideligen. Så fundera en stund. Hur gör du när du står inför en situation där du inte kan eller förstår? Vem vänder du dig till? Vem ber du om råd? Och kanske den svåraste biten. Hur bedömer du vilka råd som är bra? När jag som förälder står inför beslutet att låta vaccinera mitt barn, vem litar jag på? Och vad har eventuellt gjort mig osäker i den stunden? I grund och botten handlar det här om kommunikation och hälsa. Två forskningsspår som är väldigt aktuella. Att försöka förstå hur bra kommunikation fungerar är en utmaning. Vad händer när vi förstår varandra? Eller för den delen, vad händer när vi missförstår varandra? I vårt forskargäng har vi fördjupat oss i det som formar människors attityder mot och för vacciner. Och vi har mött en helt annan verklighet av kommunikation än den som söker samförstånd. Istället har vi mött en verklighet av missförstånd och utnyttjande av missförstånd som ett redskap för att skapa osäkerhet. Fake news är bara ytskrap. Alla strategier som försöker skapa osäkerhet bär med sig samma grundelement. Att ifrågasätta etablerad kunskap och etablerade aktörer. Jag vill gärna kalla det här för missförståndspolitik. Det handlar om att medvetet skapa missförstånd för att framkalla osäkerhet. Det är ett oerhört effektivt maktmedel och odlas mest i populistiska kretsar. I den missförståndspolitik som pågår kring vacciner handlar det om hur vacciner fungerar, hur säkra de är, vad de består av och vilka som profiterar på vacciner. Alltså vilka som får ekonomisk vinning av att vi blir vaccinerade. En central strategi är att göra all kunskap till en fråga om åsikter. I en svag stund utbrast jag för en journalist. Jag hatar åsikter. Åsikter förstör all meningsfull kommunikation. I en mindre svag stund är jag kanske inte så drastisk. Men jag blir fortfarande upprörd över att folk uppmuntras att säga sina åsikter i tid och otid. Ni vet situationer där olika personer ger sin syn på något och avrundar med att säga, ja, det här är nu bara min åsikt. Den avrundningen sätter punkt snarare än uppmuntrat i ett fördjupat samtal. I min tonåringsvärld i Åbo ska man fråga efter MP, enligt finskans mielipide, det vill säga, så här tycker jag, det här är min åsikt, vad tycker du? Jag ser samma sak hända i klassrum, där lärare tror sig skapa förståelse genom att uppmuntra eleverna att säga sina åsikter. Främst är det två saker med det här som får mig att se rätt. Det ena är att man genom att meddela sin åsikt om något gör all kunskap till en fråga om tycke och smak. Gärna med tillägget, jag har rätt i min åsikt och den är lika värdefull som någon annans. Visst, våra åsikter är lika värdefulla, men vi ska inte blanda ihop dem med fakta, med kunskap. Den andra aspekten som får mig att se rätt är nämligen att åsikter ofta utmålas som just kunskap. Man gör sig själv till bedömare av kunskap utan trovärdighet. Istället för att motivera eller argumentera för varför man tänker på ett visst sätt, väljer man att platta till det hela genom att deklarera sin åsikt. Man diskuterar ju inte. Man avslutar diskussionen. Missförståndet är fatalt. Vi ska inte söka oss till de bästa åsikterna, utan till den mest trovärdiga kunskapen. Vi blandar ihop två tankar här. Den ena är jämlikhet, det vill säga att alla ska ha rätt att tycka, tänka och ta reda på själv. Den andra är det faktum att kunskap är elitistiskt, eftersom vissa vet mer och har mera kunskap än andra, eftersom de forskat, studerat och tagit reda på, ofta i flera år. Och då räknas inte någon halvskum forskningsrapport på en ännu skummare internetsida. Som om alla tänkbara synsätt är likvärdiga åsikter som man kan välja emellan. I mina gamla hemtrakter finns ett känt ordspråk. Här finns inte några surrogat för vete, men här hjälper till att vara tyst. Det finns inget som kan ersätta förnuft, men det hjälper att vara tyst. Jag tror det ligger något i den gamla visdomen. Jag heter Mikael Lindfelt. Jag är teolog, akademiker och forskare. Men jag är också förälder. Pappa till ett barn. När min son var liten var jag full av osäkerhet. Hur gör man? Hur gör jag? I och för sig finns det fortfarande mycket osäkerhet nu när han har blivit tonåring med körkort och egen bil. Hur gör man? Hur gör jag? Min väg till föräldraskap var allt annat än rak. Hur känns det att inse att du inte kan få biologiska barn? Frågade min nära vän. Mitt enkla svar var först overkligt och sen smärtsamt. Jag ville gärna ha barn och barnlöshet hörde liksom inte i planerna. Att det skulle vara svårt att få barn var inget vi hade räknat med. Jag har alltid varit öppen med mitt adoptivföräldraskap. Det är det enda föräldraskap jag har. Det bästa jag har. Inte en minut fel. Adoption handlar väldigt mycket om adaption. Att anpassa sig och den djupaste längtan man har. Några foton på ett litet barn i ett land långt borta. Hur kan det bli kärlek? Första träffen med sonen präglades av en känsla av lättnad. Vad skönt. Visst kände jag igen honom från foton vi hade fått medan vi väntade. Tänk om jag inte hade gjort det. Min väg som pappa, fostrare och vuxen i övrigt är som de flesta andras. Längs vägen hade funnits otaliga experter som gjort inspel kortare och längre i mitt och sonens liv. Hälsovårdare, läkare, lärare, psykologer, kuratorer och så vidare. Mina egna erfarenheter präglas av en ganska enkel tilltro till hur olika experter sköter sitt jobb. Kanske beror det på att jag som adoptivförälder från första början slängdes in i en rätt komplicerad process där olika myndigheter gavs tillstånd att snoka i varje vrå i mitt liv, inte så kul. Det finns ett antal likheter mellan biologiskt föräldraskap och adoptivföräldraskap. Det ska inte förnekas. Men likheterna ska inte heller överdrivas. Som adoptivförälder, framförallt som en blivande sådan, fick vi ständigt möta välmenande människor som kände ett behov av att skyla över de skillnader som de facto finns. Den största skillnaden är hur myndigheter bemötte oss innan vi blev föräldrar. Ur myndigheternas perspektiv betraktas den blivande adoptivföräldern nämligen som en potentiell barnmisshandlare, eller något ännu värre. Det är den blivande, längtande föräldern som ska visa upp sin duglighet. För oss var det dessutom två länders myndigheter, eftersom det i vårt fall handlar om internationell adoption. Bara för att göra en enkel jämförelse. Låt oss säga att någon känd politiker, till exempel Päivi Räsänen, skulle föreslå att alla som längtar efter att bli föräldrar måste genomgå en grundlig undersökning om lämplighet, ekonomisk trygghet och tillräckligt rymligt boende innan de får lämna bort preventivmedlen. Vilken underbar politisk diskussion vi skulle få. Ibland kändes det definitivt som om myndigheterna misstrodde oss med flit, för barnets bästa. Att mitt i all längtan efter barn och familj behöva övertyga och försäkra olika slags myndigheter att vi lever ett liv som är tillräckligt bra, det var tungt. Den erfarenheten handlar i all sin enkelhet om att kämpa till sig tillit från alla håll. Och därefter försöka få en familj att både kännas och fungera som just en familj. Vi fick också stöd av barnrådgivning, barnläkare, barnpsykologer och andra. De fanns vid vår sida under hela processen och jag valde att lita på dem. I slutändan till och med växte min tilltro. För så här är det. Även om jag vet en del och har en utbildning som går ut på att ta reda på och undersöka, ta fram material, så vet jag ändå inte allt. Jag har också vänner som vet, släktingar och bekanta. Alla vet och känner någon som vet. Men i slutändan måste jag välja vem jag litar på. Vems kunskap jag gör till min. Den kunskap jag handlar utifrån. Och jag har alltid valt att lita på yrkeskunskapen. På barnläkare, rådgivningspersonal och andra människor som faktiskt har studerat och jobbat med just det jag gick och funderade på. Om vi känner en person bra och om det som sägs är i linje med våra tidigare erfarenheter och ideal, så tenderar vi att lita på det. Helt enkelt för att det stöder vårt sätt att se på världen, oberoende om det finns någon trovärdig grund för det eller ej. Det här beror på att kunskap och tillit hänger ihop. Vi har lättare att tro på människor vi känner och därför värderar vi deras tankar högt. Det sociala sammanhanget spelar en större roll i vårt vetande än vi kanske först tänker oss. I relation till vaccin är den här sociala aspekten väldigt intressant. Ser man på siffror och statistik borde saker och ting vara glasklara. Med hjälp av vaccin har vi bekämpat och utrotat flera farliga och livshotande sjukdomar. Men de här argumenten biter sällan på den som tvekar eller är rädd. Statistik är logiskt, men det är inte känslor. Och när det gäller våra barn så tenderar vi människor att vara väldigt känsliga. När man ska välja om man ska ge sitt barn vaccin eller inte, så väger man in allt det man tror sig veta. I den processen blandas ofta egna erfarenheter och rädslor med berättelser man hört, läst eller sett, nyheter och barnrådgivningens broschyrer. Det är massa information som man välar mellan. Allvarliga bieffekter som uppstår till följd av vaccin är oerhört sällsynta. Så när de väl uppstår är det självklart att det blir en nyhet av det. Vaccineringar som går precis som de ska och har en önskad effekt läser vi däremot sällan om. Det här blir avgörande eftersom attityder är svåra att förändra efter att rädslan slagit rot. Fortfarande kopplar många ihop vaccinet mot svininfluensa med narkolepsi. Den rädslan lever ännu kvar. Nya studier visar att ungefär 0,01% av de vaccinerade fick den biverkningen. Och 99,99% fick bevisligen skydd mot svininfluensa. Vacciner är egentligen inte mediciner, det är förebyggande vård. Ett sätt att på förhand försöka förhindra att vissa sjukdomar bryter ut. När man tar ett vaccin är man frisk och man gör det både för sin egen skull men också för att bidra till att smittsamma sjukdomar inte sprider sig. Dessutom bidrar man till att flockimmuniteten skyddar de människor som av olika anledningar inte kan ta vacciner. Och här kommer problemen in i bilden. Vi lever nämligen i ett samhälle som uppmuntrar individualism och valfrihet. Du är din egen lyckas med och det klassas som något fint att våga gå mot strömmen. När vi då ställs inför frågan att vaccinera eller inte vaccinera så blir det en krock. För vaccinfrågan handlar mycket mer om solidaritet än individualism. Vaccinets biverkningar är individuella men nyttan syns på befolkningsnivå. Individens rätt ställs mot den större gemenskapen. När vi talar om hälsa finns det både medicinska experter och egna högst personliga erfarenheter. I det utrymme kan det uppstå situationer där patienten tror sig veta mer än läkaren och där den som är tveksamt inställd till vacciner läser hjärtkärande bloggar för att kunna övertyga sin man vars äldre bror är vd på ett stort läkemedelsföretag om att allt egentligen handlar om korruption. Det är ganska förståeligt att allt kan kännas osäkert. Och vår forskning visar att det är mycket viktigt att osäkerheten tas på allvar. Om hälsovårdspersonal, vårdare, läkare och andra förminskar, förbiser eller i värsta fall förlöjligar den här osäkerheten så skapas misstro. Så enkelt är det. Om ett sånt missnöje får slå rot kan spänningen mellan de egna personliga erfarenheterna och expertkunskapen får den lilla människan att känna att hon är David i kampen mot Goliat. Hon kämpar mot makten, eliten och korruptionen. Det finns så många tänk om som nästlat sig in här. Tänk om alla läkare är betalda för att rekommendera vacciner. Tänk om min kusin Susanne har rätt när hon säger att hennes allergier försvann tack vare de gröna pillren hon köpte i en hälsokostaffär i Tyskland. Missförståndspolitiken, den bor alltid vägg i vägg med din osäkerhet. Jag medger, jag är hemmablind. På riktigt alltså. Jag har varit verksam vid ett universitet i över 30 år. Och jag har sett många sidor av den institutionen och de människor som dras till universitetsvärlden. Men det finns en fördel med att vara hemmablind. Jag vet hur vetenskap fungerar. Mina förväntningar på vad det vetenskapliga står för är varken överdrivna eller snedvridna. Coronapandemin har i det här avseendet varit väldigt fascinerande. Och då syftar jag främst på alla de förväntningar folk har på vetenskap. Politiker, medier, alla förväntar sig något magiskt ur de förunderliga vetenskapliga laboratorierna. Det mest fascinerande är förväntningarna på att vetenskap ska ha 100% rätt, för annars går den inte att lita på. Vi tror helt enkelt att vetenskapen visar det vi faktiskt vet. Den lilla detaljen är viktig, för i samma ögonblick som vi accepterar tanken på vetenskap som säkerhet ökar också känslan att vetenskapen inte kan ha fel. Men det är bara halva bilden. För vetenskap är mera upptagen av det vi inte vet än det vi vet. För all forskning handlar om att uppnå ny kunskap genom att fokusera på det som ännu är osäkert. Den här pikanta detaljen i vetenskapens värld har på ett intressant sätt blivit lika synlig som olustig under coronapandemin. Å ena sidan kan man notera en gigantisk medicinsk succé, att på en så kort tid ta fram helt nya vacciner. Givetvis finns här årtionde av forskning i botten, men ändå, vilken succé. Å andra sidan utspelar sig en annan vetenskaplig verklighet, där osäkerheten är själva essensen. Den ena forskargruppen säger si och den andra säger så, och sen omkullkastas allt av en ny studie i en annan journal. Och det som sker här är exakt en spiralrörelse som kännetecknar all forskning, och där syftet är att steg för steg hantera det osäkra, det vi inte vet. Skillnaden till den normala situationen är ändå enorm. Nu under pandemin sker allt så att säga på bästa sändningstid i en pågående global krissituation. Allmänheten får se det som är forskningens grundläge, osäkerhet och många frågor som ännu söker sitt svar. Men det passar inte den trygghetssökande mänskligheten. Vi vill ha säkerhet. När man hänvisar till vetenskapliga studier vill man säga, det här vet vi för vi har vetenskaplig evidens. Under coronapandemin har vetenskapen tvingats visa upp processen bakom kunskap som blir till. När den här sidan av vetenskapen hamnar i offentlighetens rampljus, långt från de egna laboratorierna, seminarierna och publikationerna, så uppstår en kommunikativ illusion. För allmänheten ser det ut som att forskningen inte alls besitter den kunskap den tros besitta, och med den slutsatsen kan väl vem som helst göra research och ta reda på hur det egentligen ligger till. Med virus, med smittspridning, vem som ligger bakom allt detta, om världsordningar, osynliga makthavare, läkemedelsföretag och korruption. Men det man glömmer här är att det krävs mycket utbildning innan man själv kan ta del av och bidra till forskning. Visst går det enkelt att hitta artiklar som stöder det man själv vill tro på. Det är bara några klick bort. Men att söka på nätet är inte samma sak som att forska. Att läsa och förstå forskningsartiklar är i sig väldigt avancerat. Däremot är hälsa, både fysisk, psykisk och social, en individuell rättighet. Jag har all rätt i världen att välja hur jag sköter min hälsa. Jag får röka om jag vill, dricka om jag vill och knappra gröna piller från en hälsokostbutik om jag så vill. Var och en har rätt att eftersträva hälsa på det sätt som han eller hon finner mest övertygande. Det gäller också i fråga om vaccin. Och samhället står för kostnaderna när det blir konsekvenser av de här valen, också när det blir dyrt. När vi började planera forskningsprojektet om vaccinattityder sensommaren 2016 hade jag förstås ingen aning om att vi några år senare skulle stå mitt i en pandemi. Vi har alltså en situation som mer än någonsin handlar om just vacciner, om tillgång till vacciner, om deras säkerhet och effektivitet. Vem ska kunna ana att vi dag för dag följer med hur vaccinationstakten ser ut i vårt land? I våra studier har vi funnit belägg för hur misstro till läkare och vårdpersonal resulterar i både att folk är tveksamma till vacciner och att de vänder sig till det som kallas alternativ medicin. I en av projektets studier tittar vi närmare på det vida omtalade fallet med ett ovaccinerat barn i Larsmo som plötsligt drabbades av mässling i november 2018. Mässling är en sjukdom som mer eller mindre helt försvunnit från våra breddgrader genom välfungerande vacciner. Vi kunde se hur ett litet sjukvårdsområde vändes upp och ner, hur det lokala skolsystemet lades om och hur den lilla byn i Larsmo blev en riksnyhet. Hur rädslor tog över och hur ett informationskrig startade och hur vaccintäckningen snabbt steg som en följd av det här ena fallet. Vi såg hur ett enskilt fall av mässling i en liten by i norra delen av svenska Österbotten fick konsekvenser. 260 personer utsattes för smitta. 760 personer vaccinerades. 18 personer sattes i karantän och sjukvårdspersonalen jobbade många och långa dagar. Prislappen gick på ungefär 100 000 euro i skattemedel för ett fall. Som i förebyggande vård kostar några euron och är del av den normala vården gratis för alla barnfamiljer. Vi såg rent konkret hur friheten har ett pris. Coronapandemin i sin tur kommer att visa att solidariteten också har ett pris. Vi betalar nämligen ett väldigt högt pris, både socialt, ekonomiskt och hälsomässigt, för att våra sjukhus inte ska gå på knäna och vårdpersonalen inte ska behöva välja vem som lämnas att dö. Sist och slutligen är vaccinmotståndarna ganska få i det här landet. De som verkligen lever med känslan av att de har genomskådat hela läkemedelsindustrins ruttenhet eller elitens maktmissbruk. Ännu färre är de som agerar på den känslan. Men de gör det med en stark övertygelse. I Finland utgår vi från att de är 1%, men de skapar ringar på vattnet. Den grupp människor som av olika skäl är osäkra är betydligt större. Allt mellan 10-25% av den vuxna befolkningen har känt sig tveksamma inför något eller några vacciner. Den här gruppen är fortfarande en minoritet, men det oaktat så är den så pass stor att du som lyssnar troligen känner igen dig själv eller någon i din bekantskapskrets. Finns det några karaktäristiska drag för de här personerna? Jo, säger Anna Soveri, min forskarkollega och fina vän. Våra studier pekar på tre drag som är framträdande hos den typiska vaccintvekaren i Finland. Det är en person som är bekymrad över vaccinets säkerhet, har låg tillit till myndigheter och har en dragning till alternativa mediciner och talar för en mer holistisk syn på både människa och hälsa. Den mest hårdnackade kritiska gruppen, den lilla 1%, tror jag ärligt talat inte att det går att föra en dialog med. Det är människor som tagit till sig en hård motståndsidentitet och då krävs något annat än bara samtal och argument. Tveksamhet däremot, ett momentum, en möjlighet att samtala, lyssna och än en gång fundera, vem litar jag på i viktiga frågor? Jag heter Mikael Lindfelt och jag håller det i sällskap med mina tankar och reflektioner om hälsa, vacciner, kunskap och våra sätt att lita på myndigheter och experter. Jag tror att coronapandemin är en vattendelare. Jag tror att vi under den här tiden på ett nytt sätt kunnat se samhällets sårbarhet, vår egen kamp mellan själviskhet och solidaritet. Och än en gång har vi fått inse att ensamma vet vi inte allt. Och därför måste vi våga lita på andra.
Vegas sommarpratare produceras för Svenska Yle av Parad Media.